Många krukväxter är behandlade med kemikalier som är så kraftfulla att det kan vara läge att undvika att lägga växterna på komposten. För kemikalierna riskerar att försämra kompostjorden. Sen om blåa och röda lampor som är bra för tomaterna. Vi har växtljusforskaren som utvecklar belysning som är både energisnål och miljövänlig. Så möter vi en odlare som har sina tomatplantor upp och ner. Och så om cannabisodlare som vänder sig till Lantbruksuniversitetet för att få odlingsråd. Ja, välkomna ska ni vara till Odla med P1. Jag heter Gustav Klarin. Och så här på vårkanten så kan det finnas behov av att sätta upp lite lampor över de växter som man har sått inomhus. Och det är för att undvika till exempel tomatplantorna blir långa, rangliga, ostadiga i sin strävan uppåt för att fånga in de sparsamma vårsolstrålarna. För med rätt lampor så behöver växterna inte sträva uppåt. Och dessutom, bättre belysning kan också innebära mindre mängder kemikalier i yrkesodlingen.
Tackar.
Jaha, vad händer här då? Ska
vi se. Ja, här har vi då ett antal olika kammar kan man säga, med olika ljuskvaliteter i.
Carl-Johan Bergstrands ansikte, det skiftar i olika färger. Först är ansiktet grönt, sen blir det vitt, gult, blått. Till sist är Carl-Johans ansikte rött. Han går mellan de olika ljusavdelningarna i en odlingskammare på SLU i Alnarp. Hit in kommer inget solljus. Solrosorna i sina krukor får allt sitt ljus från små lysdioder, så kallade LED-lampor i skiftande färger. Och följer med de här LED-lamporna det är att de är energisnåla och miljövänliga, innehåller inget kvicksilver. Problemet för odlarna än så länge är att LED-lamporna är ganska dyra att köpa in. Och Carl-Johan Bergstrand som leder växtljusforskningen på Alnarp, han arbetar med att ta reda på hur växterna reagerar på olika kombinationer av lysdioder.
Det blåa ljuset brukar man ju då säga att det ger en kompakt planta. Och har man ett ljus som är berikat med blåa strålar och med blått ljus så ger det ofta så reducerar det sträckningen och ger en kompaktare planta. Sen har vi ju det röda ljuset som bland annat anses då initiera eller som initierar blomning eller har betydelse för bildningen av blommor och även av rötter. Det har vi också sett väldigt tydligt här att om man odlar växter i bara rött ljus så får de ett mycket kraftigt förgrenat rotsystem, fast att de ovanjordiska delarna då kanske inte är så stora utan blir ganska små.
Är det blått och rött ljus som är de viktigaste frekvenserna som man arbetar med inom växthusodlingen?
Ja, den forskningen, eller när man nu introducerar LED-lampor så är det ju ofta rött och blått ljus man har fokuserat på.
Hur kan jag som hobbyodlare, fritidsodlare, om jag är lite nyfiken på vad ni håller på med här, just att om jag vill styra mina växter så att säga?
Ja, det finns ju lampor, LED-lampor och även andra nya lamptyper finns ju tillgängligt i handeln som även hobbyodlare kan köpa. Vill man ha kompakta plantor så kan det vara lämpligt att köpa en lampa som då består av rött och blått LED-ljus. Men jag skulle vilja rekommendera minst 20% blått ljus i så fall.
Mm. Varför det?
Därför att det har vi sett att om man ökar andelen blått ljus så får man en kompaktare planta helt enkelt. Vi har även provat lampor med bara ungefär 10% blått ljus, men vi har sett att 20-30% blått ljus ger en mer. Det är en reduktion av sträckningstillväxten, om det nu är det man vill uppnå. Och sen finns det andra forskare som har publicerat resultat som visar att en blandning på ungefär 50-50 rött och blått ger den största tillväxten, det största fotosyntesutbytet.
Jaha, alltså mest planta per...
Ja, mest planta per insatt vatt så att säga. Mm.
Nu då i under våren här då, där under tidig säsong hade man börjat så sina tomater och sådär, finns det någon poäng för mig och solros, finns det någon poäng för mig att belysa dem nu? Tomatplanta i norrläge idag.
Ja, då måste man ju belysa, helt klart.
Och du, så det skulle jag kunna göra då? Ja. Jag hade solrosor som jag sådde för några veckor sedan här. Det blev inte alls bra. De smet ut och låg efter golvet till slut. Men hade jag haft lite blått ljus där så hade jag fått en bra solros kanske.
Ja, det hade du säkert fått.
Att belysa en prydnadsväxt med blått ljus gör att den då blir kompakt. Och det där är viktigt för yrkesodlingen. För att om man lyckas belysa den på ett bra sätt så slipper man använda kemiska retarderingsmedel, det vill säga de medel som gör att plantan blir kompakt på kemisk väg. Kan du beskriva hur den delen ser ut vad gäller just kemisk retardering?
Ja, de flesta av de växtslag som vi använder som prydnadsväxter idag, de är ju, när de växer ute i naturen på sin naturliga växtplats, så är de ofta en buske. En stor buske som kanske är 1,5-2 meter hög. Och sen har man ju då anpassat den här till att vara en liten krukväxt. Och det har man gjort på olika sätt. Och dels genom förädling då, att man har förädlat fram mer svagväxande eller kompaktväxande sorter. Mm. Det faktum att man placerar den i en krukan, en begränsad jordvolym, gör ju också att man håller tillbaka tillväxten. Men för många växtslag så är inte det här tillräckligt för att man ska få den kompakta plantan som konsumenten och marknaden och handeln efterfrågar. Utan man är tvungen att även tillgripa kemiska tillväxtretardenter då, eller retarderingsmedel. Mm. Som är en kemikalie som man då tillsätter och sprutar ut eller vattnar ut som hämmar tillväxten.
Mm. Hur vanligt är det att de är retarderade på kemisk väg när jag går ut i blomsterhandelsträdgården?
De flesta, det är ganska vanligt förekommande, och särskilt om man köper importerade plantor så används det i väldigt hög utsträckning i många andra länder. Inte minst för att man ska få kompakta plantor som är lättare att transportera långa sträckor. Mm. Så en kompakt planta är mindre känslig för transportskador, och man får också in mer, fler antal i en lastbil helt enkelt om de är mindre. Mm. Så att där använder man det ganska mycket.
Jag köpte en hibiskus för 1,5 år sedan. Den blommade fantastiskt, jag har gjort det flera gånger, mycket fin. Den är 35 cm hög och den har inte vuxit någonting på 1,5 år. Då är det kemisk retardering som är inblandad.
Ja, då är den sannolikt behandlad med ett preparat som kallas för Bonsi, som gör att tillväxten avstannar helt och hållet i princip, och det sitter i flera år. Och det har använts väldigt mycket. Det har aldrig varit tillåtet i Sverige, det här preparatet, ska jag säga. Så att köper man svenska växter så vet man att det inte finns det här, men i många andra länder används det. Det kan även sitta kvar så länge så att om man köper en sån här växt och planterar ut den i sin rabatt hemma, så kan det här preparatet ligga kvar i jorden, så att även det du planterar nästa år kan påverkas av det här och sluta växa.
Menar du?
Det bryts ner väldigt långsamt.
Ja, retarderingsmedlet Bonsi kan alltså finnas kvar i jorden och göra så att utvecklingen av andra växter hämmas, säger ljusforskaren Carl-Johan Bergstrand, som alltså arbetar med att utveckla belysning som ska kunna hålla plantorna kompakta utan sånt här kemiskt retarderingsmedel. Men vad ska man då göra som privatperson om man då har en växt som man misstänker är behandlad med den kemiska tillväxthämmaren Bonsi? Ja, det kan vara dumt att slänga den i komposten, för att det då finns risk för att kompostjorden då blir förorenad. Kanske är det då bäst att slänga krukväxten i soporna. Vi ska strax besöka Kemikalieinspektionen. Odla med P1, Sveriges Radio är det här. Nu i vår serie Ogräsporträtt så har vi kommit fram till en ganska oansenlig liten ettåring.
Känner du igen Lomme? Små vita blommor får en så småningom på sin skälk. Jag tycker fröskiden här ser ut som hjärtan. Men Lomme betyder ficka eller väska. Hedepungar, taskegräs och hedeväska kallas den förr. Eller Jungfru Marie nåldynor. Och då tror jag att det är de här kuddaktiga bladrosetterna nere vid marken. De parflikiga bladen där nere kan förresten plockas som sallad också. Jag ska prova. Ja. Alla som har rensat Lomme vet att den kan sitta rätt hårt fast i leran. Men roten förgrenar sig inte åt sidorna. En annan anledning att tycka om Lomme är att den faktiskt var stenåldersmat. I gamla stenålderslik som man har hittat välbevarade i mossar, så har man i magarna hittat gröt med bland annat lommefrön. På andra håll har Lomme använts som medicin. Mot malaria och näsblod, sägs det. Men mot det dömde Linné ut den. Både den grekiska naturforskaren Dioscorides och den romerska naturfilosofen Plinius beskriver Lommens frön som ett verksamt avföringsmedel. Fröna användes också som kärleksstimulerande. Örtterapeuten Henriette Kress gör än idag en soppa med lommeblad. men säger att penningört och skärvfrö är godare. Lomme smakar gammal kål, där skärvfrön har en mild löksmak, säger hon. Men färska så här tyckte jag var rätt okej.
Tyckte Ulla de Verdier, som återkommer med fler ogräsporträtt framöver i Odla med P1. Som vi hörde tidigare i programmet så är många av krukväxterna som man köper i blomsterhandeln behandlade med så kallade retarderingsmedel, en kemisk behandling som bromsar växternas utveckling så att plantorna håller sig små och kompakta. Och Bonsi är namnet på ett retarderingsmedel som inte är godkänt i Sverige, men det kan komma in med importerade växter, med till exempel en hibiskus. Och om man sätter en Bonsi-behandlad växt i rabatten så riskerar jorden att förorenas och drabba även andra växter. Det berättade SLU-forskaren Carl-Johan Bergstrand tidigare. Nu ska jag prata med Peter Bergqvist som är växtskyddsexpert på Kemikalieinspektionen.
Om jag säger Bonsi,
Vad säger du då?
Det är en produkt som inte vi har godkänd i Sverige, men den förekommer i några länder i Europa.
Vad har Bonsi för egenskaper, den aktiva substansen i Bonsi som de svenska, den som används till att Sverige inte har?
Det jag känner till om just den produkten, det är att den innehåller ett ämne som heter paclobutrazol, som är ett särskilt långlivat ämne.
Ja, på vad sätt då? Vilka sätt då?
Alltså, men normalt sett så vill man ju att växtskyddsmedlen ska verka på ett effektivt sätt på det de är avsedda för under en kort tid. Man vill ju inte att de ska finnas kvar i miljön.
Jag har tagit med min hibiskus här som jag har haft hemma i 2 års tid. Ska vi titta på hur den ser ut här? Den är ganska fin, tycker jag själv. En grön. Kolla här. Så här har den sett ut. Då säger jag att den är 2,5 decimeter.
Ja, den ser ju lite klämd ut.
Den ser lite klämd ut, ja. Lite dammig den också. Mm. Men så här, den har alltså varit 2,5 decimeter i 2 års tid.
Mm.
Vad ska jag göra med den här växten?
Ja, ska inte fråga mig om
nej,
det.
Men att så, alltså, nej, jag vattnar och gödslar och sådär. Ja, det händer inte så mycket. Men om jag skulle vilja slänga den på komposten, ska jag göra det?
Jag förstår att du syftar på om den kan vara behandlad när den i ett annat land till exempel och kan innehålla rester av till exempel paclobutrazol. Det här är ju ett generellt dilemma att vi får in växter i landet som kan innehålla rester av andra bekämpningsmedel som kan vara ett problem alltså i samband med kompostering och alltså den införseln då, som det heter inom EU, den är ju inte reglerad så att det finns ingen kontroll och det kan mycket väl hända att det kan ställa till problem. Ja, till exempel att man får effekter på andra växter om man återanvänder jorden till exempel eller att man återanvänder kompost från växter då, som kan vara behandlade.
Hur tycker du att jag ska göra med min hibiskus? Om jag skulle dö alltså. Om jag skulle slänga den, ska jag slänga den i soporna eller i komposten?
Ja, alltså det är en relevant fråga, men normalt sett så omsätts ju alla ämnen i en kompost ganska effektivt och men här kan det vara frågan om att ett verksamt ämne är aktivt vid väldigt låga koncentrationer så att du får problem med andra växter. Och det är svårt att veta för dig som konsument om du råkar ha det. Vi har förstått på den diskussion som har varit inom EU att det är ett särskilt persistent ämne. Och då kan det få den här oönskade effekten. Att det finns kvar i odlingsjord och kan skapa problem för andra växter.
Mm. Är det en hälsorisk eller är det så marginellt så det spelar ingen roll?
Alltså, jag tror inte man ska behöva vara orolig för att det här är fråga om några hälsoeffekter. Det här är ju normalt sett ingenting vi äter. Och,
ja, just det, om jag ger det till, om jag sprider ut kompostjorden till mina morötter eller min sallad eller tomater och sådär.
Alltså, det finns ju ämnen som har effekt på oerhört låga nivåer på växtlighet. Men det betyder inte att de innebär någon risk för oss. Så
du skulle du lägga den i komposten eller skulle du lägga den i soporna? Det låter som att du skulle lägga den i komposten för din del och du skulle inte.
Alltså det beror ju på vad man har för bakgrundskunskap. Det är det som är ett dilemma, för man känner ju inte till det här som konsument.
Nej, men du känner ju till en hel del.
Om jag visste att jag hade en växt som var behandlad på det här sättet så skulle jag kanske inte lägga den i min egen kompost. Det skulle jag nog inte göra, nej. För då skulle jag riskera kanske att få problem med andra växter i min trädgård.
Säger Peter Bergqvist på Kemikalieinspektionen. Odla med P1 byter ämne. Nu ska det handla om experimentlusta i trädgården. Det finns upp- och ner odlingskit som man kan köpa. Men Ulla de Verdier, hon har åkt hälsat på en experimentlysten odlare Lotta Lindqvist i Värmland som odlar sina tomater upp och ner på sitt eget sätt i sitt växthus i Sunne.
På krönet är en solig backe ner till en damm och med utsikt över bergen. Och där en citronfjäril faktiskt. Och här står ett växthus, ett sånt där bågväxthus i plast. Och det är alltså här de upp- och nervända tomaterna har vuxit. Oj, vad varmt det var inne. Vilken skillnad. Det var ju skönt ute också, men här är det ljummet. Och nu står påskris på borden i mitten. Men i taket hänger stänger, långa furustänger, som kvastskaft ungefär, med färgglada tygpåsar i.
Av en händelse naturligtvis hittade jag faktiskt en växtsäck som var ett väldigt mycket billigare alternativ än alla och bättre naturligtvis än de som vi hade experimenterat med.
En slags tygkruka kan man säga att det är.
Ja, precis. Vi började med de här växtsäckarna i olika gula, rosa, blå och gröna och det blev väldigt vackert.
Karamellfärgat sådär. Men vad är det som är bättre med att odla tomaterna upp och ner?
Praktiskt så är det ju väldigt enkelt. Jag får inga jordsjukdomar. Det är enkelt att vattna, alltså ergonomiskt rätt för kroppen. Och det är väldigt vackert att ha de här stora plantorna som hänger ner och i bästa fall lägger sig lite på golvet och slingrar sig vidare. Och mycket praktiskt kunna gå och plocka dem så. Så behöver man ju faktiskt inte fästa och knyta upp dem efterhand som de växer. Så det var nog experimentell lycka när jag fick till det här. Ja, jättekul.
Är du lite så att du vill testa och prova?
Absolut. Jag tycker att det är jätteroligt. Mm. Och det händer ju ingenting. Man kan inte göra annat än att misslyckas.
Vad sa folk när de fick se dina tomater här då?
Ja, nu hörde jag till saken att jag gjorde ju lite fel som man alltid gör i början. Och då såg det inte mycket ut för världen. Det var taniga små planter som man kunde ha blåst ner. Men ja, ingen vågar väl säga emot för så är det. Utan jag var så glad och lyckad och tyckte det var jättespännande. Så att de sa väl kör på och sådär. Och 2-3 månader senare så var det en helt annan ton när de vart väldigt imponerade och väldigt förvånade. Det är väldigt svårt att se det här hänga upp och ner om man aldrig har sett det förut. Mm. Mm.
Men om vi tar en sån här säck då, så fyller du den med jord först och sen stoppar du in en tomatplanta här under i botten där du har skurit ett kryss.
Ja, jag gör egentligen precis tvärtom. Jag skär ett kryss och sen så för jag upp plantan samtidigt som jag håller precis under roten. Och så håller jag fast där och så ber jag min kompanjon att fylla försiktigt med jord uppifrån så att man får en stadig grund. Och sen egentligen när den hänger fast, när man har fått fast den där, då är det bara att fylla på med resten. Men det är bra om den är, om man är två och att den är upphängd när man gör det här, för det är väldigt mycket enklare.
Hur många plantor har trillat ner ut?
Många. Vi experimenterade väldigt i början innan vi kom på hur vi skulle göra. Då är det naturligtvis enkelt. Ja, säkert 10 stycken. Mm.
Men 10 stycken är inte så stort svinn i alla fall, för ni har haft hela det här växthuset fullproppat med tomater. Hur många blev det?
Jag tror vi får plats med 60 planter här inne som har hängt upp och ner. 15 sorter och 60 planter i växthuset hela sommaren.
De här är ju ganska små, de här påsarna. Hur mycket kan de rymma?
Jag vet faktiskt inte, 4 liter kanske. Mm. Ja.
Räcker det?
Jag tror inte det. Egentligen, det är nog att föredra om man har en större jordvolym. Men det kan man naturligtvis också experimentera med. Också lägga lock.
Det kommer en glimt i ögat.
Lägga lock på eller sand eller kanske kol.
För att minska avdunstningen. Mm. Men om tomatplantan själv får välja, vill inte den växa uppåt?
Jo, de vill ju det och det var ju hemskt roligt att se när alla vände sig och gick om hela jordsäcken. Och stack iväg ännu mer längs med taket och vi tänkte vad ska det här bli? För den ville verkligen upp och så är det ju. Men så fort den har liksom satt sina första tomater så faller den ner av sin egen tyngd. Och det gör den väldigt smidigt och man hänger nästan inte med när det händer.
Så till slut hängde de ner som ett vattenfall här?
Ja, det gör de allihopa. Ja.
Hur blev det med skörden då?
Så där, vi vet ju inte eftersom vi hade så många olika sorter. Vi hade ju svarta, orangea och randiga, och, eller tigrerade som det heter. Men vi hade ju gärna haft lite mer, så är det.
Varför är det bättre än en ampel?
Egentligen är det samma princip, men i tomatsammanhang så blir ju ofta de så stora och behöver knytas upp och hållas efter lite grann.
Som inte ska gå av i skälkarna.
Ja, precis. Och i det här fallet så sköter den det alldeles själv. Och den går aldrig av, eftersom av naturen så vill i sådana fall enstammiga tomater i sådana fall lägga sig ner och krypa längs med backen. Och det kan de alltså göra här då, fast på en grusbädd.
Golvet är gjort av singel här i växthuset. Den här upp- och nervända tomatodlingen, vad betyder den för dig?
Den betyder en massa härligt arbete när man får plantera och följa utvecklingen och första bladen och de första tomaterna. Men det betyder också något väldigt vackert. Det är fantastiskt vackert här redan nu, men är naturligtvis i jul, augusti, september. Men sen är det ju en experimentell lysta, alltså att få bara göra och inte vara rädd, våga, testa.
Är det en viktig del av odlandet för dig?
Det jag tycker testa? Det. Absolut. Och jag tycker att jag umgås väldigt mycket med trädgårdsnördar. Och de är avundsjuka på mig för att jag vågar och för att ingenting behöver vara som de har sagt. Utan man testar och tar sticklingar och jordslår en del som borde inte fungera eller så. Det jag tycker det är jätteroligt. Och det är ju för att det är kul för mig. Och det är någonstans där man måste börja. Och det är det som är lyxigt för mig.
Säger Lotta Lindqvist i sitt bågväxthus med de färggranna tomatsäckarna hängande.
Vi ska nu tillbaka till växtljusforskaren Carl-Johan Bergstrand på SLU i Alnarp. För Carl-Johan märker av att intresset för fritidsodling är väldigt stort. Han kontaktas regelbundet av både vanliga fritidsodlare men också av odlare som håller på med mer ljusskygg verksamhet.
Ja, det är ganska stor omfattning. Det händer ganska ofta att vi får mejl och även telefonsamtal med av intresserade fritidsodlare som har olika frågor om hur de kan använda det här. Vilken lamptyp som är bäst att satsa på. Mm.
Vilka växter är det som man är intresserad av?
Ja, det är ju tomat och chili är ju klassiker som många odlar. Även vissa gröna växter finns där. Vissa som håller på med ju väldigt mycket. Och det var någon som höll på med spatifyllum.
Spatifyllum?
Alltså fredskalla.
Mm. Det finns en kategori odlare som odlar in i garderober.
Ja, och det har väl hänt ibland att man har misstänkt att de här hobbyodlarna som säger sig vara intresserade av tomater i själva verket är intresserade av någonting annat, ja. Knark, cannabis eller hampa.
Alltså du misstänker det att en del?
Ja, det förekommer nog tyvärr en hel del och det händer även att de kontaktar oss och vill ha råd om odlingen och inte bara när det gäller belysning utan de har ofta även ganska avancerade odlingssystem med hydroponiska system och så vidare. Som,
hydroponiska?
Alltså där man odlar, inte i jorden då utan att man har en cirkulerande näringslösning som då är komplett och innehåller alla näringsämnen som växten behöver. Mm. Som är det sättet som yrkesodlare ofta odlar på. Mm. Och de här knarkodlarna, de är professionella kan man säga och de behärskar det här. Men ibland så stöter de på problem och då ringer de gärna hit och hävdar att de har fått något konstigt med sina tomater. Då, ja.
Vad säger du då?
Ja, det, jag försöker väl ändå ge ett vänligt och artigt svar.
Ja. Ja, för du kan inte, jag menar, du vet ju inte om de odlar cannabis eller
inte. Nej, jag säger ju inte till någon att det är väl knark du håller på med så länge på luren. Det gör jag ju inte, utan Säger de att det är tomater de håller på med så får jag naturligtvis tro på att det är så.
Vad får du att misstänka att det inte är det då?
Ja, ofta så ibland när man frågar vad det är för växt så får man ofta först ett lite svävande svar så där det är lite största allmänhet, det är lite växter så där bara. Frågar man då mer specifikt då brukar det komma tomater. För det är väl kanske det första man tänker på.
Carl-Johan Bergstrand där, sist i veckans Odla med P1. Skriv gärna brev till oss på adressen Odla med P1, Sveriges Radio, box 1552, 75145 i Uppsala. Ni kan också mejla odla, som navel sverigesradio.se. Det är också en telefonsvarare 08 784 39 56. Där ni kan ringa in era frågor till vår trädgårdsexpert Maj-Lis Pettersson. Odla med P1 finns också på Facebook och på Sveriges Radios hemsida. Tekniker idag, Jim Eld och jag heter Gustav Klarin. Vi hörs om en vecka.